السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا وسهلا تلأن لكون إذن السيرية صحيح تري وترهيب där vi går igenom autentiska hadither som uppmuntrar till gott och avskräcker från ont. Vi har bihaulillahi subhanahu wa ta'ala avslutat kapitlet om uppriktighet och faran av att falla in i ria, ögonkänneri. Och vi påbörjade lite i förra lektionen kapitlet om vikten av att följa Koranen och sunna. Och faran av att falla in i bidda, innovationer, nyinförda saker i religionen. Och vi nämnde lite kort, författaren sa Kitab-us-Sunnah, och vi sa att många böcker har detta namn och denna titel som de tidigare lärda har skrivit. Och när man säger till en person, lite genomgång bara här, håll fast vid sunnan broder. Vad är det då man menar på? Vad är det primära man syftar på? Håll fast vid sunnan. Vad är det då man syftar på? Är det håll fast vid sunna bönerna? Eller är det någonting annat? Att följa profeten Muhammed alaihi salatu wasalam i vad?
I allt han har gjort.
I allt han har gjort. Men vi sa att precis. Det primära som Ibn Rajab nämner, det första som man hänvisar till eller som man avser och som salaf, de tidigare lärda brukade avse, när de säger håll fast vid sunna och följ sunna, det här är sunna, så syftar de på profetens i'tiqad, det vill säga hans trosuppfattning, den aqida, den tawhid som han var på, hans iman. Det är det första och viktigaste, det som lägger grunden till vår religion. Är ni med? Och därför så säger man om folket av sanningen, de kallas för ahlu sunna wal jama'a, eller hur? Folket av sunna och al-jama'a. Det är folket som har den korrekta trosuppfattningen. Och därför blir sunna motsatsen till bid'ah. Antingen är en person från ahlu sunna eller så är han från ahlu bid'ah. Eller hur? Så när man då säger sunna, följa sunna, kapitlet av sunna, boken av sunna, så är det man syftar på att följa den korrekta trosuppfattningen i islam. Att inte tillhöra en avvikande sekt, ideologi, någon form av gruppering, någonting som inte hör hemma i islam. Det är det man syftar på. Att vara från den här en grupp som profeten sallallahu alaihi wasallam sa kommer att vara segerrika på sanningen fram till domedagen. Den enda gruppen som är räddade från helvetet och lovade paradiset. Det är den gruppen man alltid ska sträva efter att vara och att tillhöra. Och vi sa också att ordet sunna har olika benämningar eller olika innebörder beroende på hur ordet används, i vilken term ordet används. Så om man säger till exempel ordet sunna kan betyda hadith. Man säger att det här har berättats i sunna. Eller hur? Det finns i böckerna av sunna. Då menar man att det är en hadith. Eller hur? Koran och sunna. Koran och hadith. Eller hur? Sunna, enligt många tidigare lärda och muhaddithin, är också benämningen för allt vad profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, gjort, godkänt, hans yttre och inre beskrivning. Okay? Det är också en definition av sunna. En annan definition av sunna, när man pratar om fiqh, bestämmelser i dyrkan, så har man al-ahkam al-khamsa, de fem bestämmelserna. Och där har man al-wajib och al-sunna. Vad som är obligatoriskt i islam och vad som är rekommenderat i islam. Så där betyder ordet rekommenderat. Hänger ni med? Så det är viktigt att förstå i vilket sammanhang ordet används. Så att det inte missuppfattas. Är ni med? Now, vi tänkte idag inshallah ta'ala börja gå igenom den första hadithen i detta kapitel. Det är den mäktigaste av hadither i detta kapitel. Och det är en känd hadith som berättas från Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gav oss en maw'idha. Han gav oss en påminnelse. Som fick våra ögon att fyllas med tårar. Fick våra hjärtan att skaka till. Och fyllde våra ögon med tårar. Och vi sa, ja Rasulullah, det låter som ett avskedstal, så ge oss råd. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, jag råder er att frukta Allah. Usikum bi taqwa Allah. Wa sam'i wa ta'a. Och att lyda och lyssna på era makthavare. Även om det skulle vara en slav som tagit makten över er. För den av er som lever, fa innahu man ya'ish minkum, fa sayara ikhtilafan kathira. För den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf, mycket splittring och olika åsikter. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin. Och då råder jag er att hålla fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa', de rätt vägledda kaliferna. Håll fast vid denna sunna med era hörntänder. Addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhtathat al-umur. Och jag varnar er från nyinförda saker, för varje bid'a är en villfarelse. Och denna hadith finns i Abi Dawud och i Tirmidhi ibn Majah. Och det är en autentisk hadith. Now, denna hadith är en, mashallah, skatt av lärdomar. Och därför nämner Imam al-Nawawi denna hadith bland de 40 hadither som religionen är byggd på. I hans bok Arba'in al-Nawawiyya. Så den här hadithen är jättemäktig. Och man skulle kunna ha flera lektioner om bara denna hadith. Men inshallah vi kommer gå igenom den ganska ytligt och ta de viktigaste av lärdomar från denna hadith. Här nämner Al-Irbad radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gav dem en maw'idha, en påminnelse. Och maw'idha är, man kan säga, lite som en khutba. Där man kanske höjer rösten, man påminner om nästa liv, man påminner om paradiset, man påminner om elden, man påminner om meningen med livet. En tankeställare, reflektion, en maw'idha. Och det är inte riktigt som en kanske föreläsning där man går igenom punkt 1, punkt 2, punkt 3. Utan det är lite annorlunda. Och därför så brukade Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ha en påminnelse till folk efter profetens bortgång alaihissalatu wassalam en gång i veckan. Och då säger man till honom, kan du inte ha påminnelser oftare? Så det här är mashallah, vi gillar det här, vi vill ha typ varje dag. Så han säger nej. Profeten alaihissalatu wassalam brukade ge oss en maw'idha en gång i veckan. I rädsla för att vi skulle tröttna. Att det skulle bli för tjatigt eller innebär. För har en maw'idha efter fajr, efter dhuhr, efter asr och sen nästa dag samma sak och så vidare. Det kanske inte har riktigt samma effekt som när det kommer med lite mellanrum. Innebär. Och att man också väljer rätt tid. Tiden där folk är alerta. Folket är, tiden där folk är samlade. De har ingenting annat att göra. Inte tiden där folk är trötta. Ingen med. Så att man väljer rätt tidpunkt för att ha den här påminnelsen. Och en annan sak som också genomsyrar profetens påminnelser är att de brukade vara relativt korta. Man brukade inte dra ut på dem. Och som han nämnde gällande fredagsbönen, från en persons förståelse religionen, tecken på hans förståelse religionen, är hans korta khutba och hans långa bön. Gärna att man har en kortare khutba och en lite längre bön under fredagsbön. Varför? För att en alldeles för lång khutba kanske inte riktigt går hem. Och det här visar även forskning idag, att vad är det de säger, det ultimata talet är max 18 minuter. Ni känner till det, TED Talks och sånt. Att gärna, det ska inte vara för länge. Det finns några nivåer där man inte riktigt kan ta åt sig så mycket mer. Och därför finner man att profetens khutba alaihissalam och sahaba radiyallahu anhum var relativt korta. Men det fanns självklart undantag. Det fanns ju den dagen där profeten alaihissalam höll ett tal efter fajr till dhuhr. Och efter duhur till asr. Och efter asr till maghrib. Och sahaba sa, han pratade om allt. Utelämnade ingenting. Ja, det här gjorde han vid. Kanske något unikt tillfälle. Hänger ni med? Men det generella var att han då gav en korta tal. Starka tal. Och det nämns också att han gav maw'idatun baligha. Det är ett väldigt starkt tal. För profeten alaihi salatu wassalam, han var den mest vältaliga av alla människor. Eller hur? Och han nämnde i hadithen att han fick 5 gåvor som ingen annan profet har fått. Och från dem var att Allah azza wa jalla gav honom jawabi'ul kalim. De ord som är få i antal, men de är stora i betydelse. Han fick dem, han var den mest vältaliga av alla människor. Och Allah subhanahu wa ta'ala gjorde alla profeter vältaliga. Eller hur? Och han gjorde Muhammad alaihi salam till den mest vältaliga av alla människor. Så vill ni lära er sann retorik, hur man ska tala, hur man ska nå ut till folk, studera profeten Muhammad sunnah alaihi salatu wassalam. Och den här påminnelsen nådde till sahabas hjärtan. Och det är det viktigaste. In i hjärtat, och det påverkade deras iman så pass mycket att deras ögon fylldes med tårar. Är ni med? Inte ögonen först och sen hjärtat, utan hjärtat först. Och som vissa av Salaf sa, att det talet som kommer från hjärtat går in i hjärtat. Är ni med? Ibland, någon har en khutba, någon skriver ut den från internet och står och läser den. Och folk nästan somnar i moskén, eller hur? Ni har varit med om det. Någon håller en föreläsning och den är supertråkig. Men när det kommer det här, det är verkligen från hjärtat. Det här är liksom det han vill säga. Det går in i hjärtat, eller hur? Subhanallah. Och folk känner sånt här. Så hans tal var väldigt effektivt och väldigt starkt. Det påverkade dem så pass att deras hjärtan fylldes med fruktan och deras ögon fylldes med tårar. Och då så säger de, ja Rasulullah, det här låter som ett avskedstal, så ge oss ett råd. Och då så gav han dem det här rådet. Och här vill jag att ni ska lägga märke till en sak. Det här rådet som nämns är inte talet som fick deras hjärtan att frukta och ögonen att fyllas med tårar. Det talet nämns inte ens i hadithen. Utan här kommer själva pricken på i-et. Yani, vad är al-khulasa? Vad är det viktigaste budskapet han vill lämna efter sig? Och det här låter som ett avskedstal. Och profeten alaihissalam, han sa inte nej, det är inte ett avskedstal. Vilket indikerar på att det här kanske var ett av de sista avtal som han gav till sin umma. För annars skulle han ha sagt nej, det är inget avskedstal. Utan han var tyst, vilket är bekräftelse. Så han gav då det här rådet. Och ni vet, när någon person ger ett avskedstal, en jag ska lämna er, alltså ni kommer aldrig mer att se mig, jag kommer dö. Det talet jag kommer att ge är det viktigaste jag har att säga, eller hur? Men allt jag har sagt under alla mina år, här får ni det, på några minuter. Eller hur? Så vad är det då för avskedsråd som profeten alaihissalam ger till denna umma? Jag vill att vi ska reflektera över dessa punkter. Och inte bara låta det vara ord som passerar obemärkt. Utan låta det vara ord som förankrar sig i våra hjärtan och sen visar sig i vårt agerande och handlande. Han säger här först och främst, Osikum bi taqwallahi azza wa jalla. Jag råder er med taqwa Allah. Och det här är det viktigaste rådet. Det rådet som Allah subhanahu wa ta'ala gav till alla människor i mänskligheten. Att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Ordet taqwa, vi översätter det till Guds fruktan, till fruktan. Men det betyder egentligen lydnad till Allah. Om man talar om definitionen av taqwa, så säger man att det är att göra vad Allah har påbjudit och hålla sig borta från vad Allah har förbjudit. Det omfattar egentligen hela religionen. För när jag säger till dig, gör vad Allah har påbjudit och håll dig borta från vad Allah har förbjudit. Vad är det jag har utelämnat? Ingenting. Gör vad Allah har påbjudit omfattar både det som är obligatoriskt och det som är rekommenderat. Håll dig borta från vad Allah har förbjudit omfattar både vad som är haram och vad som är makruh. Eller hur? Så taqwa betyder att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Göra det Allah azza wa jalla har påbjudit. Och taqwa kan också betyda, som jag tror Ibn Rajab nämner, att hålla sig borta från el-haram. Men en person ska synda, det vill säga ittaqilla. Betyder det lämna synden, eller hur? Ittaqilla, yani skydda dig själv från den här synden. Och det är just det som ordet taqwa kommer ifrån. Ett taqwa kommer ifrån att skydda sig själv. Att göra som en barriär mellan sig själv och någonting. Man brukar säga på arabiska att en person går bland taggbuskar. Och han är jättaqiha. Han skyddar sig från dem. Ordet taqwa är han skyddar sig från att stickas av dessa buskar. Och då blir de lärda sig här en definition av taqwa. Att göra eller skydda sig själv från Allahs straff. Göra en barriär eller skydd mellan sig själv och Allahs straff. Genom att lyda Allah och hålla sig borta från vad som är haram. Finns det något annat sätt att skydda sig från Allahs straff? Än att göra vad Allah har påbjudit och hålla sig borta från vad Allah har förbjudit? Finns det inte. Vill du göra Allah nöjd så att du inte hamnar någonstans i närheten av helvetet och straffen i graven på domedagen, lyd Allah. Var en bra troende muslim. Gör dina plikter. Och håll dig borta från vad Allah har förbjudit. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen genväg. Utan det här är den enda vägen som skyddar dig från Allahs helvete. Så han råder då här sahaba med att frukta Allah. Och sen säger han det andra rådet, och jag råder er med att ni ska lyssna och lyda på era makthavare. Även om det skulle vara en slav. Och i vissa hadither en abyssinisk slav. Yani, wa inta ammara alaikum. Kan också tolkas som en slav som tagit makten över er. Vad är det här profeten alaihissalam vill säga? Han vill betona att det spelar ingen roll vem som är i makt över er så länge det är en muslim. Och det spelar ingen roll hur han tagit makten, om ni gillar eller ogillar personen, om personen har status eller inte status. Det spelar ingen roll, ni ska lyda och lyssna på denna makthavare. Är ni med? Så länge denna makthavare självklart inte påbjuder med synd eller med haram. Det finns ingen lydnad i vad som är trots till Allah subhanahu wa ta'ala, som då har nämnts i hadithen. Utan lydnad så länge det inte går emot och trotsar Allah azza wa jalls påbud. Så här beordrar profeten alaihissalam sahaba radiyallahu anhum i denna hadith och i massor med hadithen att lyssna och lyda på sina makthavare. Vem den är, även om han skulle ta makten. Men i förr i tiden när det fanns slavar, det var ju inte så att en slav gick och blev khalifa, eller hur? Det hände inte. Men han vill här betona att även om det skulle hända, han skulle ta makten med våld, göra uppror och kallas då. Och nu är han i khalifa, nu måste lyssna och lyda på honom. Varför? För ondskan som uppstår i olydnad och trots och revolt är större. Ja, ni ogillar kanske den här makthavaren. Ni ogillar hans styre, sättet han tog makten på. Det är inte legitimt, det är inte förenligt med islam. Men ondskan i att göra uppror är så mycket större. Och det här vittnar historien om. Det finns ingen lyckad uppror i islam. Där ledaren var lite orättvis, man tog bort honom och mashallah, det kom någon som var den perfekta, ultimata, mest rättvisa ledaren. Det finns inte. Utan det har oftast blivit, eller alltid blivit, sämre. Varför? För att makthavaren återspeglar folket. Al-Hakim, makthavaren, återspeglar folket. Han är en man av folket, eller hur? Han är ingen person som kommer från en annan planet och säger att du ska styra över någon människa. Nej, han är en man av folket. Och återspegla folket. Och därför blir oftast makthavaren som folket. Om folket är korrupta, om folket inte är religiösa, om folket syndar mycket, makthavaren kommer att ha samma egenskaper. Eller hur? Och då har man den här orättvisa makthavaren, som det har nämnts i andra hadither, det kan också vara ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah sätter en orättvis makthavare över ett folk. Som en konsekvens av deras synden. Tas Allahs straff bort med uppror och revolt? Är det så? Nej. Hur tar man bort Allahs straff? Allahs vrede, hur tar man bort det? Ashabab. Genom tauba. Som Ali radiallahu anhu sa, Allah har inte sett ner ett straff förutom på grund av en synd. Och Allah tar inte bort detta straff förutom med Tauba. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändrar inte tillståndet hos ett folk tills de ändrar på sig själva. Ser du? Det här är något muslimerna måste inse. Och så länge vi söker andra vägar än de vägar som Allah har givit oss till ära, till seger, till framgång, så kommer vi att misslyckas. Eller hur? Var det inte? Som Umar radiallahu anhu sa, vi är ett folk som var de lägsta av folk. Vi var de lägsta av folk. Allah ärade oss med islam. Och den dagen vi söker ära med någonting annat än islam, så kommer Allah att förnedra oss. Men det finns ingen genväg. Vill du ha ära? Vill du ha rättvisa? Fast. Börja med dig själv. Börja med din familj. Korrigera tillståndet. Och sedan försök korrigera samhället. Det är så det funkar. Eller hur? Så han säger här då, och lyd era ledare, även om det skulle vara en slav som tagit makten över er. För den av er som lever kommer att se mycket ihtilaf. Här tilltalar profeten alaihissalatu wassalam och sahaba radiallahu anhu. Och han säger att den av er som lever längre kommer att se mycket splittring, mycket meningsskiljaktighet, mycket olika åsikter. Och det här är vad som kallas för ett dala'il nubuwwa, ett bevis på profeten Muhammeds profetskap alaihi salatu wassalam. För allt han sa som skulle komma att hända i framtiden hände. Det finns ingen sak han har sagt, det här kommer att hända, och det händer inte. Utan allting händer. Så han säger här till sahaba, den av er som lever länge kommer att se ikhtilaf. Och wallahi, de sahaba som levde länge såg ikhtilaf. Och den började när dörren krossades. Och när var det? När Umar radiallahu anhu dog. I slutet på Uthmans khilafa började al-Ghawwa, dessa yani kriminella, icke-religiösa människor med khawarij ideologi, att yani orsaka fitna i samhället. Började vända folk mot den muslimska ledaren. Tills de till slut samlade yani sitt pack och gjorde uppror mot Uthman radiallahu anhu i Medina och avrättade honom i hans hem. Och efter det, fitnan började, ondskan började. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, den dagen svärdet lyfts i min umma kommer inte att tas ner. Yani från den dagen så ser man konflikterna. Fram tills idag lever vi i skuggan av den konflikten. Upproret mot Uthman radiallahu anhu och mordet av Uthman. Och argumentet där, det var vad? Han är inte rättvis. Han styr till fördel av sin familj. Han gör sig, han gör så. En ekonomiska argument. Maktargument. Subhanallah. Vilket oftast är argumentet för folk som yani sysslar med revolt och liknande. Subhanallah, de dödade honom. Mannen som profeten sallallahu alaihi wasallam lovade paradiset. Mannen som änglarna var blyga inför. Subhanallah. Mannen som profeten alaihissalatu wassalam sa, ma darra Uthman ma'amina ba'da al-yawm. Inne vad Uthman gör efter idag spelar ingen roll. Ni kallas, han är garanterat paradiset. Subhanallah. Men ändå, ingenting av dessa ord betyder någonting för dessa upprorsmakare. De avrättade dem. Subhanallah. Allah muslim. Så profeten alaihissalatu wassalam, han sa att den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Och den ikhtilafen finns kvar än idag. Och här nämner han en sjukdom som drabbar muslimerna. På hans tid, alla muslimer var enade. Sahaba var alltid enade. Det är nog samma sak. Det var sin ikhtilaf bland sahaba. Om de var enade, var en och samma sak. Det var sina sekter eller grupper, eller hur? Sahaba var en grupp. Så han nämnde då att den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Khawarij kom, Rawafid kom, Qadariya kom, sekterna började komma upp. Och de har fortsatt att öka fram tills idag. Så som profeten nämnde alaihissalatu wassalam, tills det blir 72 en huvudgrupper, och under dem finns det ännu mera grupper. Men en är på sanningen. Så han nämnde här en sjukdom som skulle drabba muslimerna. Och det var att muslimerna skulle splittras. Och att splittras är någonting negativt. Islam kallar det till enighet. Eller hur? El-jama'a. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Vi är en umma. Vi ska hålla fast vid Allahs rep tillsammans. Vi ska inte splittras. وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah har förbjudit oss från att splittras. Det är haram att splittra sig från. Att splittra sig från sanningen. Det är inte tillåtet. Vi ska vara enade. Enade är vi starka. Splittrade är vi svaga. Och splittrade gör vi ingen annan än shaitan och hans pack nöjda över vårt svaga tillstånd. Är ni med? Så muslimerna ska vara enade. Stå tillsammans, enade på sanningen. Så han nämnde här sjukdomen som skulle komma och drabba muslimerna. Och det var denna ikhtilaf, denna splittring. Och då så säger han att den som upplever detta, den som ser detta, fa'alaykum fi sunnah. Alayhi salatu wassalam. Han nämner inte ett problem förutom att nämna dess lösning. Han nämner inte en sjukdom förutom att nämna dess botemedel. Han nämner här sjukdomen och problemet och nämner sen medicinen och botemedlet. Den är räddningen ur denna splittring. Och vad är det för någonting? Fa'alaykum bi sunnati. Håll fast då vid min sunna och sunna av al-khulafa'ir rashidin al-mahdiin. Och sunna av de rättvägledda khaliferna som Allah Azza wa Jal givit genom sanningen. Som har sanningen och praktiserar sanningen. Och här är det också viktigt att, som de lärda nämner, att profeten a.s. nämner här att den av er som lever kommer att se mycket splittring. Han säger, frukta Allah, lyd era makthavare. För den av er som lever kommer att se mycket splittring. För den av er som lever, yani, då folk blir svaga i sin taqwa och då folk inte längre lyder makthavare. Då kommer ni att se splittring. Och vad är då lösningen? Att gå tillbaka till min sunna. Och sunnan av al-khulafa al-rashidin. Är ni med? Så att muslimerna avviker från att lyda Allah Azza wa Jalla, bli svaga i sin tro, är en orsak till splittring. Uppror, revolter och att trotsa den muslimska ledaren är orsaker till splittring. Är ni med? Och lösningen är då vad? Fa'alaykum bi sunnati. Vi muslimer idag, vi ser splittring. Vissa tyvärr, de vill blunda, de vill inte prata om det. De vill låtsas som att det inte finns. Till och med jag har träffat folk som säger att det finns inga grupper. Alla muslimer är tillsammans. Va? Vilken värld lever du i, man? Det finns inga grupper. Subhanallah. Vissa säger nej, men alla har rätt. Va? Alla har rätt. Så profeten a.s. han nämnde 73 grupper, alla i helvetet förutom en. Han hade fel. Eller? De är helvetet fast de har rätt, eller? Nej, de är avvikande. Bara en är på sanningen. Det är denna grupp du ska eftersträva att vara. Och det är denna grupp du ska kalla dessa 72 avvikande grupper att vara enade under ett och samma paraply. Att vara enade på sanningen. Är ni med? Så vad är då lösningen och medicinen? Fa'alaykum bi sunnati. När vi ser splittring, grupper, bid'a, gå då tillbaka till min sunna. Gå då tillbaka till min sunna. Och han sa inte bara min sunna, utan han säger här sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Och sunnan av de rätt vägledda khaliferna. Och vilka är de? Abi Bakr, Umar, Uthman och Ali radiyallahu anhum. Och det här är en åsikt av de flesta av lärde. Det här är al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. För han nämnde en annan hadith att al-khilafat al-rashida efter mig kommer att fortsätta i 30 år. Och deras khilafa var exakt i 30 år. Så det är dessa han syftar på i denna hadith. Att vi ska hålla fast vid hans sunna och sunnan av Abi Bakr, Umar, Uthman och Ali. Då kanske någon säger, men vadå sunnan av Abu Bakr och Umar? Har de en egen sunna? Nej. De representerar profeten Muhammeds sunna. Liksom. De följer den stegvis. Och lever upp till den. Och för den vidare. Så de kommer inte med någon ny sunna. Utan det de gjorde, det var det som profeten gjorde, a.s.w. Så att följa dem är att följa profeten Muhammed, a.s.w. Är ni med? Så, och han nämner också här, håll fast vid den, i singular. Han säger, håll fast vid min sunna och sunna av al-khulafa al-rashidin. Två, eller hur? Håll fast vid den. Singular. Varför? För att deras väg är profetens väg, a.s.w. De kom inte med någonting nytt, utan det de gjorde, det var det som profeten sa att man skulle göra, alaihi salatu wassalam. Och vad som också tolkar denna hadith är hadithen vi citerade, där profeten Muhammad alaihi salatu wassalam sa att denna umma kommer att splittras så som tidigare umman splittrades. Tidigare splittrades i 71 sekter, 72 sekter, och denna umma kommer att splittras i 73 sekter. Kulluha finnar, alla är i elden förutom en. Qila manhum ya Rasulullah, vilka är de ya Rasulullah? Då så sa han, det är de som är på det jag och mina sahaba är på idag. Så han sa inte det som jag är på idag, utan han sa det som jag och mina sahaba är på idag. Som denna hadith, han sa inte håll fast vid min sunna, utan min sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Det är exakt samma budskap i dessa två hadither. Och vad det här jag vill betona. Många säger följer Koranen och sunnan. Nej, det är bra. Men Koranen och sunnan på vems förståelse? I dessa hadither finner vi den korrekta förståelsen av Koranen och sunnan. Och det är sahabas förståelse. För annars skulle profeten a.s. kunna nöja sig med att säga följ då Koranen och sunnan. Men han betonar och det är som sahaba är. För sahaba, han nämner dem att de är gemensamt enade på en och samma sak. Så därför gå alltid tillbaka till vad var sahabas akida, vad var deras trosuppfattning i dessa frågor där folk splittrar sig. Är ni med? Och det är jätteviktigt. Idag folk kommer med bid'ah, innovationer och liknande saker. För någon vecka sedan det var maulid, firade profetens födelsedag alaihi salam. Taj, finns det i Koranen? Nej, finns det i sunna? Hur många av sahaba firade maulid? Ingen! Precis, kallas. Är vi bättre än dem? Älskar vi profeten mer än dem alaihi salam? Nej, kallas. Om de inte gjorde det, ska vi inte göra det. Är ni med? Så, och det här är alla frågor. Alla frågor går tillbaka till Koranen och sunna på sahabas förståelse. Är ni med? På sahabas förståelse när det kommer till en aqida. Sen i fiqh, visst man kan ha olika åsikter. Någon han läser fatiha efter imamen, någon läser inte fatiha. Någon säger att det här bryter wudu, någon säger att det inte bryter wudu. Deras förståelse och deras kunskap om vad de kände till från profeten alaihissalam kan variera. När det kommer till en aqida, det är en och samma aqida. En och samma trosuppfattning. Ingen av dem tillhörde någon avvikande sekt eller grupp. Och ingen av dem anslöt sig till khawarij eller qadariya, utan de var alla enade i fronten mot dessa avvikande sekter som hade uppkommit i islam. Och då så säger profeten alaihissalam då den här räddningen, beskrivningen på botemedlet i tider av splittring, tider av ondska, att vi ska hålla fast vid hans sunna och sunna av al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Ar-rashidin enligt Ibn Rajab betyder de som precis de som förstått sanningen och praktiserat den, de som kände till sanningen och praktiserade den. Och rush är motsatsen till al-ghawi. Rashid är motsatsen till al-ghawi, och al-ghawi är den som känner till sanningen och trotsar den. Så när personen är rashid, har han den här egenskapen av att han vet vad som är rätt och han praktiserar den, implementerar den. Och det är en jätteviktig egenskap av varje individ som du vill ta som en förebild. Varje person som du tar som en förebild eller alim, en lärd person, ska ha den här egenskapen. Att han ska vara rashid, inte ghawi. Han ska vara en person som har kunskap om islam, studerat islam, korrekt kunskap, och han praktiserar den. Inte personen som vet vad som är rätt, men han trotsar det. På grund av kanske varsliga vinningar eller hit och dit. Nej, han är en person som är fast på sanningen. Taib. Al-Mahdi'in betyder dem Allah Azza wa Jal väglett. Allah Azza wa Jal väglett det sahab. Och om Allah har väglett dem, kallas, då är de våra förebilder, eller hur? De Allah har väglett är våra förebilder. Ula'ika alladina hada Allah. Allah säger att det är dessa som Allah har väglett, så följde deras vägledning. Så sahaba är vägledda från Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger profeten alaihissalam, abdu alaiha bin nawajid. Hur ska vi hålla fast vid hans sunna och sahabas sunna? Hur ska vi hålla fast vid hans sunna och följa sahabas väg radiyallahu anhu. Vi ska inte bara hålla fast vid den, utan vi ska bita fast vid den med våra hörntänder. En nawajid. Och de säger det här är det starkaste när en person greppar i någonting. Om du ska greppa någonting, du greppar inte med framtänderna, eller hur? Eller med läpparna. Utan du verkligen biter fast i det med hörntänderna. Och det indikerar på vad? Att det kommer att komma svåra tider. Det kommer att komma tider där folk försöker att ta dig bort från att följa Koranen och Sunnan. De försöker få dig att avvika och tillhöra deras avvikande ideologier. Men då gäller det att stå på sig. Att hålla fast vid sanningen. Bita fast vid sanningen och inte släppa den till något pris. Och det här är viktigt. För man ser folk som anammar sanningen, förstår sanningen, men sen halkar och går vilse. Ja, men mashallah starka och Koranen och Sunnan, så ingenting. Eller följer någonting annat. Nej. Låt det inte påverkas. Spelar ingen roll åt vilket håll vindarna blåser. Stå alltid fast på sanningen. Kommer det inte komma en tid där en person som håller fast vid Sunnan är som en person som håller i glödande kol? Kommer det inte komma en sån tid? Eller hur? As-sabiru fihi ala din. Den som den dagen är tålmodig i sin din på Sunnan är som en person som håller i glödande kol. Han släpper inte. Han bränner sig, han skadas. Han tar personlig skada av att hålla fast vid sanningen, men han släpper inte greppet. Kommer det inte komma en tid där islam blir främmande? Så som den i början var främmande. Där personen som håller fast vid Sunnan blir utstött, utskrattad. Va? Man pekar finger åt honom. Kommer det inte komma en sådan tid? Ska man göra Toba lillahi. Yani glada nyheter till främlingarna. Glada nyheter är ni jämna till de här människorna som håller fast vid sanningen tills den dagen de dör. Subhanallah. Och det är därför man ska vara stadfast, man ska vara stabil på sanningen. Man ska inte vackla. Man ska inte vara som den här personen som yani, vänder kappan efter vinden. Ett talawun som Hudayfa radiyallahu anhu varnade för. Han sa att den sanna ondskan, fitnan, är att en person ändrar sig. Att han börjar att förbjuda vad han tidigare tillåtit. Och han börjar tillåta vad han tidigare har förbjudit. Och så sa han, Yakum wa talawun fi dinillah. Jag varnar er från att byta ansikten, skifta i Allahs religion, för Allahs religion är en. Är ni med? Och hur många kameleonter finns det inte idag som ändrar, yani vänder kappan efter vinden, där det finns pengar och där det finns bidrag och där det finns, jag vet inte, det ena eller andra. Lär! Sälj inte din din, det är det dyrbaraste du har. Utan, alhamdulillah, var fast på sanningen. Och allt det här världsliga som folk kompromissar sin religion för, wallahi, det kommer att försvinna. Det kommer att försvinna och sanningen är det som kommer att bestå. Och kolla bara på islams historia, 1400 år. Vart är historien av de som sålde sin religion? Nämns de som är och fulla personer i islams historieböcker? Nej. Om de ens nämns, de nämns som svikare, eller hur? Och vem är det som nämns? Vem är det som får vara kvar i islams historia? Som är och fulla förebilder? Det är alltid folket av Sunnan. Eller hur? De som hade samhällen emot sig, fängslades, torterades och slogs för Allahs skull. För att de höll fast vid sanningen. Är ni med? Sabbar, är ni några dagar? Du kommer lämna denna dunja. Gör det inte förnedra. Gör det ärefull på profeten Sunnan, alaihi salatu wassalam. Och sen varnar profeten alaihi salatu wassalam oss i denna hadith för orsaken till sjukdomen. Och han säger, wa iyyakum wa muhdathatil umur. Och jag varnar er för nyinförda saker, för varje innovation är en villfarelse. Så vad han säger här, jag beordrar er med sunna och jag varnar er för bidda. För det är motsatsen till sunna. Sunnan är den som enar er på sanningen. Sunnan är den som kommer att rädda er från splittringen och problemen och helvetet. Och bidan är den som orsakat allt detta. Bidan är roten till sjukdomen i denna umma. El bidan är det värsta av saker som profeten alaihissalam sa. Wa sharrul umur muhtathatuha. Han sa att de värsta av angelägenheter är innovationen. Och han betonade med att säga varje innovation är en dalala, en villfarelse. Och varje villfarelse är i elden. Är ni med? Så bid'a är ingenting man ska ta lätt på. Man ska sitta och skoja och se mellan fingrarna. Lär. Bid'a är av yttersta allvar. Och bid'a är oförenligt med vår religion. Det hör inte hemma i islam. Och det finns ingenting som kallas för god eller positiv bid'a. Som vissa säger, men hadithen är sahih, men han pratar om dålig bid'a. Den bid'a vi gör, den är bra bid'a. Lä. Ja, akhi, vad tar man arabi? Förstår du det arabiska? Wa kullu bid'atin dalala. Yani, jag tror till och med de som inte kan arabiska här, förstår jag det. All bid'a är villfarelse. Betyder det att det finns istitna, det finns undantag? Kan man vara tydligare? Kan man det? All bid'a är dalala. Men profeten kanske glömde säga förutom min bid'a. Nej, all bid'a är dalala. Och som han alla, om det inte räcker, Abdullah bin Umar, sahabas förståelse, den bästa förståelsen, han sa kullu bid'atin dalala wa in ra'ahum nasu hasana. Varje bid'a är en villfarelse även om folk tycker den är bra. Yes. Ja, fint. Finns inget utrymme kvar, eller hur? Finns det bara bid'a i islam? La. Utan all bid'a är dålig. Och all bid'a leder bort till elden. Och Allah skyddas. Amen. I nästa hadith så nämnt det två liknande riwayat av samma hadith. Och det är en hadith som berättas från Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, där han säger att vi var hos profeten alayhi salam i Juhfa. Och så sa han till oss: alayhi tashhaduna an la ilaha illa Allah. Vittnar ni inte om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah? Wahdahu la sharika lah. Och att han inte har någon partner. Wa anni rasulullah. Och att jag är hans sändebud. Och att Koranen har kommit från Allah. Och de sa: jo, vi vittnar om detta. Och då så sa han: abshiru, glada nyheter. För denna Koran, dess ena ände är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och dess andra ände är hos er. Så håll fast vid den. För då kommer ni aldrig någonsin att gå under. Och ni kommer aldrig efter mig att gå vilse. Och den här hadith finns i Al-Bazzar och den är sahih. Så här nämner profeten a.s. vad det innebär. Han säger här abshiru, glada nyheter. Och det är till alla muslimer som lever upp till att följa den här hadith. Glada nyheter. Han sa generellt. Han sa inte glada nyheter med 1, 2, 3. Glada nyheter i dunya, akhirah, man kör allting gott. Till de som vittnar om la ilaha illallah, lever upp till detta mäktiga ord, och att Muhammad är hans sändebud alayhi salatu wassalam, och att Koranen är från Allah. Och sen hänvisar han oss till hur vi ska förhålla oss till Koranen. Och vad han säger? Att Koranen i en annan riwaya är en habl. Det är en sebab, som ett rep. Allah har givit oss där han räddar oss, eller han leder oss med detta rep. Och ena änden av repet är hos Allah, och det andra änden är hos oss. Och vi håller fast vid repet. Allah leder oss på den rätta vägen med Koranen. Och så sa profeten a.s. att så länge vi följer Koranen kommer vi aldrig gå under. Och vi kommer aldrig att gå vilse. Allah. Så här, kära bröder, finner vi, vad kan man säga, räddningen från att gå under och räddningen från att gå vilse. Och vad är det? Att hålla fast vid Koranen. Följer du Koranen, alhamdulillah, du är garanterad vägledning. Eller hur? För Koranen uppmuntrar också att följa sunnan, som vi kommer att tala om. Så den som följer Koranen är garanterad vägledning och garanterad skonad från att gå under. Och då förstår man vad? Att den som inte följer Koranen är en person som kommer att gå vilse. Garanterad. Och garanterat kommer att gå under. Och det här, Eichho, lär oss vad? Vikten av att göra Koranen till en del av våran vardag. Att leva med Koranen. Leva efter Koranen. Att varje dag läsa denna bok. Studera denna bok. Försöka förstå oss på denna bok. Och sen viktigast av att implementera denna bok. Koranen tyvärr idag för många har blivit en prydnad på bokhyllan. Eller har blivit en liten grej man hänger i bilen som ska skydda från att krocka. Nej, det var inte därför alla uppenbarade Koranen. Och Koranen har inte den funktionen att Koranen som bok skyddar. Nej, det är Koranen som du läser som Allah gör till ett skydd. Inte Koranen som hänger runt halsen eller i bilen. Eller Koranen har blivit någonting som man läser vid kondoleanser när någon har dött. Eller på en nikah när någon gifter sig. Det enda gången man sätter på Koranen. Nej, då är du vilse. Utan Koranen ska vara någonting som är en del av din vardag. Och du ska vara från Ahlul Koran. Allahs unika folk. De som är folket som läser Koranen och praktiserar Koranen. Är ni med? Och jag vill att vi ska ta åt oss detta och faktiskt rannsaka oss själva. Och tänka på hur mycket tid varje dag läser jag Koranen. Många avser ibland lite extra tid. När han har jobbat, han har sovit, han har ätit, han har gymmat, han har gjort det ena eller andra, han har kollat på mobilen. Han har gjort alla saker, han är trött. Jag kan läsa lite Koran. Är det den tid av vår vardagsplanering som Koranen ska ha? Den här sämsta tiden? Nej, det borde vara prio. Vad ska jag göra idag? Vad är mina rutiner? Alltså efter fajr kan läsa Koranen 5-10 minuter, eller hur? Jag har lite tid på eftermiddagen, läser Koranen 5-10 minuter. Lite tid på kvällen, läser Koranen, läser lite tafsir. Ge den den bästa av din tid. Och inte din sämsta av din tid. Och allt det här är någonting vi måste ta individuellt med varandra. Vi måste med oss själva, rannsaka oss själva. Och jag tror att när vi gör det kommer vi finna att många av oss faller bort. När det kommer till Koranen. Men alhamdulillah, vi fortfarande här, vi andas. Det betyder att vi fortfarande har chans att ändra på oss, eller hur? Ska inte sitta och beklaga oss över våra dåliga tillstånd och gilla läget. Där, allas. Det är tid för förändring. Det är den. Låt en väckarklocka ringa. Låt det bli en ny dag imorgon. Låt det bli en ny person. Låt det bli en person som alltid ger tid till att läsa Koranen. Förstå sig på Koranen och att praktisera Koranen. Inshallah. Och vi avrundar med det rådet för idag. Och fortsätter inshallah ta'ala nästa torsdag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Jag har en fråga kring det här med 73-grupper.
Ja.
Hur ska man förhålla sig?
Hadithen kommer komma sen i boken. Du kommer fyr på sig. Hur man ska förhålla sig till vilka de är, eller?
Nej, det är de andra. Yani, Ammos i moskén till exempel. De är olika, förstår du? Vissa kanske inte kan, vissa är bara med tahlid.
Jo, jo. Självklart.
Ska man vara hård mot dem, ska man vara sträv?
Jätteviktig fråga. Man talar om att vara stabil och sunna, följa sunna och inte bara från folket av bidda. Betyder inte att vi ska gå och kan man säga kategorisera och sätta etiketter på alla som kanske inte riktigt syns på en föreläsning eller förstår du? Och som du nämnde de här folk som ber i moskén, kan vi bara säga att ni är alla fan bid'a och ni ska alla till helvetet? Nej, det är inte så vi säger. Jag ska till paradis, inte ska till helvetet. Och för det första, hadithen betyder inte heller att de är kuffar. De ska brinna i helvetet för alltid. Utan de är från denna umma. Profeten har liksom samt sagt att denna umma kommer splittras. Så de är fortfarande muslimer. Och när det sägs att de ska till elden betyder inte att alla kommer att hamna i elden. Vissa kanske kommer att förlåtas av Allah. Okej? Okay? Och även när det sägs att de hamnar i elden och gör det, så kommer de att räddas från elden. För ingen muslim kommer att brinna i elden för alltid. Är ni med? Men det betyder inte att då är det lugnt. Då kan jag göra bidda och jag kan tillhöra en sekt. För att jag kommer ändå bara vara i elden en kort tid. Utan en muslim ska alltid fly från elden. När det kommer till folk som inte vet, så ska man vara väldigt försiktig med att sätta etiketter på folk. Du ikhwani, du hit och dit, du sufi. Han kanske inte vet, han är miskin. Han kommer från ett land där hela kulturen, religionen präglas av innovationer. Han har lärt sig från hans pappa, men när det är Maulid, fira Maulid, då är det ingenting farligt, och hit och dit. Och så, man måste vara försiktig. Och de här människorna ska man försöka dra till sig, man ska försöka lära dem sanningen. Är ni med? Man inte stöta bort dem. Och sen säger man, kallas ni alla helvida, och jag gör min egen grupp, och jag ska inte ens hälsa på er. Sällan brukar det boykotta helvida, ni alla helvida, jag ska inte hälsa på någon. Vissa nya muslimer ibland, de är kära, de får hype. De säger, kallas, det här är deras förståelse av islam. Så han går förbi en ammo och hälsar på honom, moskén hälsar inte tillbaka. Och sen blir det den här, kolla er en grupp, ni hälsar inte på folk, ni boykottar muslimerna, ni säger vi kuffar. Det är den slutsatsen de drar. Det är jättevis salam, kallas jag kafir. I alla fall, man måste ha hikma. Man måste ha det lugnt med folk, man måste lära folk. Ha tålamod med folk. Och alhamdulillah, många muslimer, om inte de flesta, älskar sanningen. Om den bara presenteras på rätt sätt, förstår ni? Men det kommer så här hårt. Du ska följa den här kärren. Han kanske passar, men vem är du? Du är 20 år yngre än mig och du började praktisera islam för någon månad sedan. Och den här kärren har hört talas om. Är ni med? Du måste häckna. Sanningen går att presentera till folk bara på rätt sätt. Förstår ni? På rätt sätt. Som ett maträtt igen. Någon gillar inte en maträtt, tillagar den på rätt sätt, han kommer gilla den. Är ni med? Maten i sig själv är god, det handlar bara om att du kanske är en dålig kopp. Så att presentera sanningen på ett fint sätt, på häckmål, så personen tar åt sig. Och det viktigaste är inte att han följer någon sheikh idag som bor i det här landet eller det här landet. Det viktigaste är att han följer Koranen och Sunnan och Sahaba. Och de flesta muslimer, som vi sa, de har inte problem med det. Som du säger till en ammo i moskén, följ Koranen, kommer han säga nej. Följ profeten Sunnan, kommer han säga nej. Följ Sahaba, kommer han säga nej. Alla älskar Koranen och Sunnan och Sahaba. Men de har kanske fått en felaktig förståelse av Koranen och Sunnan. Är ni med? Så det är viktigt att man har hikma. Är ni med? Man kallar folk till sanningen igen. Inshallah. Abid.
Många som firar maulid och det händer att man försöker varna att det här är middag och att profeten sallallahu alaihi wasallam har inte gjort det här, sahaba har inte gjort det här, liksom fyra stora imamerna har inte gjort det här, varför ska vi göra? Hur kan vi älska profeten mer än dem? Ska man varna på det viset eller ska man liksom sluta med de här inläggen på Facebook, Instagram?
Det är bra, det är bra. Maulid, man kan varna på olika sätt. Man kan belysa, som du sa, att det saknar grund i islam. Man kan belysa att ingen av sahaba praktiserade och så vidare. Alltså, det är bra.
Man blir kallad wahhabi och
låt dem
selefrist eller vad är liksom.
Låt dem kalla dig för vad de vill. Exakt. Fortsätt.
Ingen vill. Ja, man blir yngre så.
Vad är det?
Det är mer populärt med de här. De får en, två kompis. De kommer till moskén och de har synd, men bättre än ingenting. Hur pratar man med dem då?
Med syndare?
Nej, så det är synd att några av deras kompisar måste dö innan de vänder sig till islam. Ska man behandla dem med varandet också, eller? Ja. Typ, han kommer, han har spel.
Lyssna.
Men han kan tiga vodå dig.
Lyssna, shaitan lurar folk på två sätt. Mm. Han lurar folk med synder, eller han lurar folk med bidra. Mm. Okej? Okay? Två satans typ. Synder eller bidra. Det första vi talar om, det är bidra. Mm. Ingen kallar dem till islam med hikma och sådär, med kunskap. Och, syndare, de har inte, det handlar inte om de 72 sekter, det är en annan kategori. De är bara muslimer, förstår du? De har ingen koll. Samma sak där, man får liksom tala till folk på deras nivå. Tala till folk på deras nivå och alltid i sitt kall betona vad som är viktigast. Och det är att korrigera folks iman och tawhid. Att folk ska förstå meningen med livet, varför Allah har skapat dem, vad de gör här. Att de har skyldighet gentemot Allah, dyrka honom, leva upp till la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gör de inte det kommer de inte hamna i paradisen. Så att man betonar det här, det är viktigast. Viktigare än att han kanske rakar skägget, lyssnar på musik, röker på, jag vet inte vad. Det är där man måste börja. Det finns inte den här grunden, då har han ingenting att bygga på. Är ni med? Men det finns grunden, så har han någonting att bygga på. Så att det är det viktigaste. Inshallah. Al-Ham och Fad-Mohim.
Det gör man när folk vill rättfärdiga sina innovationer när de använder sig av Omas uttalande när han sa att han fick en god innovation.
Ja, inshallah, jag tror vi kommer att prata om det sen. Det kommer att komma ett kapitel om bid'a. Kanske vi fördjupar oss lite mer. Då Umar radiallahu anhu sa vilken förträfflig bid'a som Ibn Rajab nämner, att det här är en språklig bid'a. Det är en språklig användning av ordet. Förstår du? Och inte en religiös användning. För den religiösa användningen är någonting som görs som inte har gjorts innan i religion. Du dyrkar Allah, närmar dig Allah med någonting som inte har stöd i religion. Som är fyra mål, till exempel. Du har ingen stöd i Koranen, Sunnah, Sahaba, förstår du? Då är det en bid'a. Att be Taraweeh är inte en bid'a. För det har stöd i Sunnah. I Sahih Bukhari så bad profeten alaihissalam Taraweeh tre nätter tillsammans med Sahaba i moskén. Och sen lämnade han det i rädsla för att folk skulle tro att det är obligatoriskt. Han ville inte göra det svårt för folk. Men när den här rädslan sen försvunnit efter profetens bortgång och religionen var fullbordad, så återinförde Umar den här goda sunnan av att be tillsammans. Förstår du? För då är det kallas. Alla vet att det inte är wajib. Och då så säger han då, vilken fin bid'a. Men det de gör är Taraweeh. Och Taraweeh är inte bid'a, förstår du? Så att det här argumentet håller inte. Det bevisar ingenting alls. Det kan inte användas. Utan snarare det är ett bevis mot dem. Förstår du? Man kan inte använda det som bevis för att det handlar om Taraweeh. Taraweeh har en grund i Koranen och Sunna. Det är inte en bid'a. Är ni med? Så det finns ingenting som heter bra bid'a. Utan all bid'a är dålig. Ja.
Förut, det var inte som just nu. Exempelvis nu det finns internet, man kan läsa, man kan liksom veta om varandra. Men förut, vet, det var inte samma sak.
Vad är det du sa?
Så exempelvis al-madhhab al-zaydi.
Ja.
Andra i Yemen, i madhhab al-zaydi. كثير منهم دخلوا السنه. لكن من قبل ما كانوا يعرفوا.
صح.
فانما الاعمال بالنيات. ما رايك؟
Brodern frågar om det här med att folk inte vet. Men handlar idag folk som även inte vet kan finna vägledning genom sociala medier. Det finns nya kanaler som inte fanns förut. Förut var det svårt att nå ut till folk. Men nu, någon är hemma och öppnar YouTube och han kan finna någon chef som pratar bra och han finner vägledning. Alhamdulillah, och det har hänt. Det finns mashallah tv-kanaler där man kallar till sunna, man kallar bort folk från sekterism. Det finns på YouTube ulema som pratar mot, som du sa, Zaydiya, pratar mot Khawarij, ISIS och liknande. Och man når ut till många människor. Det är sant. Men som de säger, det är ett tvåäggat vapen. Yani al-khanjar, den har två knivar. Så en bra och en dålig. På samma sätt som internet kan vara jättebra, så kan det också vara jättedåligt. Det finns folk, du nämnde Zaydiya, de blev sunna. Det finns folk som var Zaydiya som blev rafida. Förstår du? Så att det kan yani yahtadi wa qad yadhil. Förstår du? Så att men det är bra, en viktig sak som du påpekar det här, att om man har sociala medier, vilket de flesta har, att man försöker att använda dem till gott. Som en färdig jag läste här, att yani vad han sa Ibn Uthaymin, att lämna inte internet till ondskans kallare. Inte bara aktiva, sprid gott, förstår ni? Så att man är där som en motpart på något sätt. Jag säger inte att man ska lägga sig i debatter och sånt och bli värsta så här dawa. Utan man är en motpart, ja. Sprida gott och försvara det som är gott och så vidare. Länka till vad som är gott. I enlighet med sin nivå, liksom. Inshallah.
Det finns ju ibland, om man träffat på vissa som tillskriver sig som muslimer, men de väljer att bara följa det som står i Koranen. Och kanske som kristna bara, jag följer bara Koranen, jag följer inte sunna, bara Koranen. Generellt, finns det något råd eller tips? Hur kan man övertyga dem att de följer Koranen och sunna?
Det där är en djup diskussion. De som förnekar sunna, de är en egen kategori. Och, alltså, de är inte ens muslimer i grunden, men hur man kallar dem till islam, det kräver lite kunskap. Men generellt så motsäger de också sig själva. Då säger vi följer Koranen. Med Koranen så beordrar Allah oss att följa sunnan. Förstår du? På mer än 30 platser i Koranen beordras vi att följa profeten Muhammad alaihi salam. Och hur gör vi det idag? Genom att följa hans sunnan. Och det finns många logiska argument. Det här med att det står inte i Koranen hur man ska be exakt. Det står inte hur man ska fasta eller liknande. Exakt hur man är hajj och så vidare. Så sunna förklara Koran. Men det kräver lite kanske kött på benen innan man ger sig in en debatt med dessa koranium. Jalla, vi avrundar och ber salat al-Isha. Imamen har kommit.
Jag var det.
Salat?
Nej,
man salat. Ja,
så
mot vågor? Ja, så mot vågor. Ja, så mot vågor.